Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 97. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt har jag min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist med mig i etern.
Ja, här är jag.
Ja. Du, idag Ingrid har vi mycket spännande och beta av. Vår huvudrubrik är ju Putin versus globalisterna.
Mm. Det är mycket spännande. Det har ju varit Davos-möte, fast det har det inte, för att allt har varit digitalt. Men för första gången på 10 år någonting så höll Putin, Rysslands president, ett tal. Och det var nog så att globalisterna satte kaffet i halsen.
Ja, vi får förutsätta det. Putin pratade i ganska tydliga ordalag för honom. Mm. Om varför globalismen är en dålig idé, kan man säga, i ett nötskal.
Ja.
Ja, vi ska bena lite i det om en stund. BLM prisas. Vad handlar det om?
Ja. Black Lives Matter har fått Palmepriset och är nu nominerade till Nobels fredspris. Den organisation som i somras gjorde sig känd för att upploppa, bränna ner byggnader, slåss med polisen, mörda folk och ja, rent allmänt ställa till det.
Du föreslog på Twitter att man kunde döpa om priset till Nobels krigspris, för det hade varit mer passande.
Mm.
Man ger ju en förkärlek till att ge det här priset till diverse underliga människor. Barack Obama fick det innan han ens hade tillträtt som president och gick ju sen vidare till att vara den president som har släppt flest bomber över världen någonsin.
Mm. Och bomba.
Och bomba. Så där, så konstigt är det. Ja, och vi ska lyssna på ett litet klipp med Joakim Palme när han gör bort sig. Han blir uppringd och får lite frågor kring varför de väljer att ge Palmepriset till just BLM. Mm. S leker med elden.
Ja, alltså de har ju ända sedan 6 januari när folk stormade Kapitolium så har ju sossarna, de har ju gått all in. Alltså det är ju som att de tror att de är Biden och SD, M och KD är Trump. Och alltså betett sig väldigt märkligt och otäckt på Twitter och på olika sociala medier. Och det finns de som har noterat detta och menar att app.
Det här är en farlig väg att gå. Just leka med elden, det är det PM Nilsson som skriver i Dagens Industri. Vi ska prata mer om det om en stund. Men det blir lite covid, corona.
Ja, lite censur. Alltså det är ju så att i förra måndagen så när du och jag var klara med allt vårt och vi hade chattat med tittarna och det så skulle jag göra en intervju med en brittisk kanal, YouTube-kanal som heter Hearts of Oak.
Mm.
Och det gjorde vi och när vi sitter här och pratar så efter en kvart eller någonting så ser jag, vi tittar ju på varandra så som du och jag tittar på varandra, att han liksom börjar fibbla med en telefon och så tänker jag att aja, jag bara pratar på. Och så säger han så här, ingen så han vet vad som har hänt, YouTube har klippt livestreamen. Men vi streamar ändå på Facebook och ja, vad det nu var för några andra ställen. Och då tänkte jag, nej men det här är väl konstigt, alltså. För vi pratade ju just om corona och om Sveriges strategi och sådär. Men Storbritanniens också naturligtvis. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på det då. Men igår så såg jag att Håkan Bergmark har blivit avstängd från YouTube i en vecka eller någonting sånt. Och han intervjuades av Eva Donnell på Education for Future. Och då säger hon så här, men du har gjort massor med videor. Varför har du blivit avstängd nu? Ja, jag la upp en video där jag kritiserade Sveriges coronastrategi på engelska. Och då kom jag plötsligt ihåg att jag intervjuades av någon som heter Pegurus för ett par månader sedan. Några indiska amerikaner. Mm. Och den togs också bort från YouTube. Så min spaning är alltså att du och jag och Håkan Bergmark och alla vi får kritisera Sveriges coronastrategi på svenska. Men gör vi det på engelska? Så är det banning. Och varför det? Ja, därför att det handlar om Sverigebilden. Den får inte förstöras. Och, alltså, regeringen, för jag tror att det är de som är de enda som har möjligheter att påverka YouTube på detta vis, vill inte att världen ska få höra svenskar kritisera. De vill att, ja men vi, det går bra här i Sverige, för alla svenskar tycker att detta är jättebra. De tycker att vi är den bästa regeringen i hela världen.
Mm. Det är en fullt möjlig teori. En annan teori är ju att det är YouTube. Alltså de har ju sensorer som kan svenska också. De har ju svenskar som jobbar för YouTube och Google i Sverige som kollar av vad folk säger på svenska. Det har ju inte minst du och jag blivit varse. Mm. Men kan det vara så också att det är alltså särskild övervakning av corona i gemen på engelska. Alltså att man slår ner liksom på oavsett var i världen det kommer från, all coronabevakning eller kommentarer.
Kritik, ja, man pratar om det och så. Ja. Jo, nej, visst så kan det ju vara, men jag har en känsla av att den svenska regeringen har sina fingrar med i det här spelet.
Mm, ja, jo, som sagt, de har ju steppat upp lite allt möjligt vad det gäller sin totalitära sida, om man säger som så. Mm. Och apropå detta så har faktiskt Jimmy Åkesson och några andra sverigedemokrater skrivit en bra debattartikel i Dagens Nyheter. Mm. Idag, vi var ju kritiska mot Jimmy förra programmet och programmet innan det hyllade vi honom. Mm. Och nu hyllar vi honom igen.
Mm. Ja, men såna är vi, för att vi ser till sakpolitiken. Ja. Gör man bra saker så får man beröm, gör man dåliga saker så får man kritik. Men han har ju ställt dessa frågor i riksdagen också nu om vad tänker regeringen göra åt det här med techjättarna och deras enorma makt över vår yttrandefrihet som är grundlagsskyddad, men eftersom de här är privata företag som gör som de vill, de har de regler de vill, och trivs du inte här eller du inte, gillar du inte det, så skapa något plattom. Annat.
Ja.
Ja. Mm. Och det såg vi ju vad som hände, för att Parler skapade något annat, och när det då började bli, alltså växa så, då såg Twitter till att de försvann via
Amazon.
Ja, Amazon stängde av, men jag tror alltså Amazon hade ju månaden innan skrivit kontrakt med Twitter om att hysa deras servrar, så att jag kan tänka mig att Twitter, som ju fortfarande naturligtvis är mycket större en Paul, och sa att app, antingen så gör ni er av med dem eller så drar vi våra servrar någon annanstans. Mm, och då var väl valet enkelt, antar jag.
Ja, men i den här debattartikeln så plockar Åkesson och company ganska effektivt isär de väldigt darriga argumenten som liksom finns för att vi ska nöja oss med att techjättarna ska få hålla på med vad de vill i censurväg. Och Åkesson skriver då liksom att, för att Stefan Löfven sa ju i partiledardebatten när Jimmy väckte den här frågan, man måste få säga vad man vill, ja, men inte i alla kanaler. Om man går ut på gatan och säger vad man vill är det en sak, men det kan inte vara en mänsklig rättighet att få häva ur sig vad som helst i de sociala medierna. Och då skriver Jimmy och company, strikt tolkat menar alltså Stefan Löfven att man ska ha större frihet på en gata än på ett åsiktstråd på nätet. Varför? Vill man få genomslag idag är det mer avgörande att ha en bred närvaro på internet snarare än en kraftig megafon och en hög pall att stå på.
Ja, och det som är så bra med den här debattartikeln, det är ju att de har ett antal förslag på vad de vill ska hända. Till exempel att det ska bli domstolsprövning, att om man stängs av från Facebook så ska man kunna klaga över den avstängning till en domstol som då får säga ja, de hade rätt eller de hade fel, de ska släppa tillbaka dig. Det är jättebra. Mm. Och att man ska skydda sånt innehåll som är lagligt. För jag menar, det vi inte får säga här i Sverige, det är vi får ju inte uppmana till våld och vi får inte förtala någon. Och så har vi gummiparagrafen hets mot folkgrupp där det är väldigt oklart vad man får och inte får säga. Men det är de tre undantagen vi har. Medan Facebook och Twitter och de stänger ju av för helt andra saker. Mm. Oftast vet man inte vad man blir avstängd för.
Ja, de stämplar ju det mesta som hate speech som är väldigt sådär flytande. Vad ska då falla under det? Och de här Sverigedemokraterna skriver ju då att det är bara uppenbart brottsliga saker som man får ta bort. Typ, ja, inte vet jag, IS-grejer och alltså mord och saker som är helt... Man behöver inte liksom fundera över om det är kriminellt eller ej, men allt annat ska prövas liksom i domstolar då och lagligt innehåll ska skyddas. Algoritmer ska inte diskriminera politiska ståndpunkter och företag som felaktigt modererar innehåll bör kunna åläggas med vite. Och det är något liknande det Polen har gjort nu då som de förespråkar.
Ja visst, och det är ju så intressant också att han påminner sossarna om att gamla tiders arbetarrörelser hade nog inte velat höra bygg ditt eget torg när de kampanjade för arbetarnas villkor eller lika rösträtt. Demokratin riskerar att urholkas när amerikanska bolag underkänner vissa individers åsikter. Det här är så rätt, och jag vet att vi... På dispatchtiden så var det ju så att vi fick ju sällan hyra lokaler. Det var ju ett evigt mäckande med det och man fick boka i falskt namn och sådär. Det var alltså skitjobbigt, det var ju inget vi ville. Det framställdes då sen i tidningarna som att det var lurigt. Men det var ju bara för att vi fick ju inte boka lokaler. Och då skrev vi och påminde sossarna många gånger om att ja, det var ju precis likadant för Socialdemokraterna för 100 år sedan. Då fick inte de boka lokaler och det är förklaringen till att Folkets husrörelsen startade. De fick bygga sina egna hus för att kunna hålla möten.
Ja, och det man inte kan göra nu, alltså det är ju inte ett alternativ den här gången. Det motsvarigheten skulle ju då vara bygg din egen plattform. Men det är ju inte tekniskt eller alltså du vet, det är inte genomförbart helt enkelt av ett flertal olika anledningar och alltså Twitter, Facebook, Google och Amazon kan man väl säga, det är väl de fyra, de har det är ett oligopol. Så även om det inte var så att de rent fysiskt stängde ner konkurrenter så kan, det har vi pratat om innan, du kan inte komma upp i det genomslagskraften. Nej. Som de här fyra har. Och när vi dessutom vet att de manipulerar sökresultat och annat, va? Så är det är ju det de skriver i den här artikeln också, att alltså, demokratiska processer, val och liknande är ju i klar fara när...
Och det är därför det ska bli så himla intressant att se hur reaktionerna på detta blir. Därför att sossarna gör ju inget annat än att liksom gapa om att Sverigedemokraterna är antidemokratiska och de ska gripa makten och allt vad det nu är. Men det här är ju så tydligt för demokratin, för att bevara demokratin, för att se till att vi inte förlorar demokratin. Hur ska sossarna argumentera mot detta, undrar jag. Det blir ett nöje att bevittna.
Ja, eller blir det? Det är en skräckblandad förtjusning möjligen då som man bevittnar denna process. Men du, en god nyhet har vi faktiskt att komma med här idag. Och det är att våra vänner i Alternativ för Sverige, de vinner medlemmar. De går framåt.
Ja, vi ska höra när Gustav pratar lite grann om hur kul han tycker det är.
Nu till en väldigt positiv nyhet som jag tänkte avsluta med, och det är att Alternativ för Sverige har slagit medlemsrekord. Vi presenterade häromdagen att partiet nu har över 2200 medlemmar. Det är alltså en ökning med 27% jämfört med samma tidpunkt föregående år. Och vad är då 2204 medlemmar i relation till något annat? Ja, till exempel så är det lika mycket medlemmar som Sverigedemokraterna hade år 2006, 4 år före deras riksdagsinträde. Det är omkring hälften av vad Sverigedemokraterna hade 2010 då de kom in i riksdagen. Men framförallt så är det för oss ett tecken på att partiet växer och att allt fler människor vill engagera sig i vår rörelse. Vi är ju ett parti som är helt och hållet beroende av medlemsintäkter. Riksdagspartierna däremot, de bryr sig inte så mycket om sina medlemmar, för de badar ändå i skattemiljoner som de beviljar sig själva varje år. Men för oss är alltså medlemsintäkter vår huvudsakliga inkomstkälla tillsammans med frivilliga donationer. Så det betyder att varje enskilt medlemskap gör stor skillnad för oss. Även de som är passiva medlemmar gör alltså en insats för partiet. Om vi får in fler medlemmar så ökar chansen att vi kan hålla en landsomfattande torgmötesturné, en ny återvandringsturné nästa år. Och det ökar också våra chanser att ta plats i kyrkomötet i höst, så att vi kan driva kyrkan i en bättre nationalistisk och konservativ riktning.
Mm. Då tänker jag så här. Ja, om de får 2200 medlemmar till så kommer de in i riksdagen 2022.
Riktigt så enkelt är det kanske inte, men däremot så är det ju en positiv trend, och det tycker vi är himla kul. Och en annan kul grej är ju att samtidigt så tappar S nästan 20%.
Ja, det är ju väldigt lustfyllt kan man väl säga. Samnytt skriver att 15 000 personer valde förra året att lämna Socialdemokraterna, som därmed minskar från 90 000 till 75 000 medlemmar. Så att AFS har ju lite att jaga ifatt där ju. Men tänk, de har ju haft miljontals medlemmar. Men det var ju på den tiden de hade den här
tvångsanslutningen via facket, va? Mm.
Kollektivanslutningen. Ja, ja. Men det som är deras partisekreterare Lena Rådström Båstad säger i en kommentar till Sveriges Radio att hon tror att det ökade tappet beror på coronapandemin och att partiet fått ställa om från fysiska aktiviteter till digitala. Vänta nu här. Alla partier har fått ställa om från fysiska aktiviteter till digitala. Men det är bara sossarna som råkar ut för medlemstapp. Ja. För att de partier jag såg någonstans att förutom AFS så är det alltså KD och SD som får fler medlemmar.
Mm. Okej.
Okay. Och de andra ligger väl ganska stilla.
Jag har ju sagt det förut, men det tål att upprepas, att S stödjer sig nu mer på sin valboskap i de så kallade utanförskapsområdena, och de personerna är naturligtvis betydligt mindre benägna att lösa medlemskap i partiet än gamla tiders sossar.
Nej, de är inte alls intresserade av det. Det är där de bidrar med sina röster för att få de bidrag de vill ha. Det är det handlar om. De är inte intresserade. Det är klart det finns några undantag, men framförallt så är det ju det där att de vet vad de ska rösta på för att få bidrag.
Mm. Men en jäkligt otäck grej som sossarna har börjat sysselsätta sig allt mer intensivt med, det är ju det du var inne på i början här. Alltså de intensifierade i samband med de här kapitoliumdemonstrationerna, upploppen, vad vi nu ska kalla det. Sina smutskastningsförsök av åsiktsmotståndare. I skydd av det har de liksom steppat upp den här nazismretoriken till helt vansinniga nivåer. Mm. Och anledningen är ju väldigt enkel, och det är det ju flera debattörer som har konstaterat. Det är ju därför att och det har ju vi sagt också, ett MKD-SD-block innebär att de förlorar makten, och det vet de om, så därför så fäktar de åt alla håll och kanter. Men det otäcka här, Ingrid, är ju att det kan ju finnas människor som faktiskt tror att det de säger är sant.
Ja, fast de är nog betydligt färre nu än de var 2010.
Ja.
När Sverigedemokraterna kom in. Alltså nu är ju nazistkortet så gammalt och trött att jag tror faktiskt inte att det finns många svenskar kvar som gallskriker och springer och gömmer sig.
Alltså jag såg en intressant tweet, jag ska lägga upp den åt er här, från vår vän Joakim Andersen. Oskar Rey, han skrev på Twitter: målet med den just nu bizarra brunsmetningen av SD kan lika gärna vara att förbereda repression mot partiet och dess sympatisörer som att hålla de egna låginformationsväljarna i ett tillstånd av ständig upprördhet. Mm. Vi får se på lite sikt.
Mm. Ja, men, och det är ju det som är så obehagligt. Dessa sossar som ständigt liksom kallar andra för nazister, de använder alltså samma metoder som nazisterna använder sig av, nämligen att demonisera sin utvalda fiende. Så till den milda grad att folk, alltså hoppas de ju då, tappar all känsla för att detta är människor, utan kan behandla dem precis hur som helst, precis så som många tyskar började behandla judarna. Så vill de att svenskarna ska börja behandla Sverigedemokraterna. Men det finns ju uppenbara svårigheter med det, därför att det som fick så många tyskar att gå med, alltså på den här galenskapen, det var ju att judar satt på väldigt mycket makt. De ägde medier, tidningar och så, och de, inte alla naturligtvis, men många var väldigt rika och inflytelserika. Så att, alltså tyskar som då var...
Framgångsrika var ju, kanske vi ska
säga. Ja, det kan man också säga. Ja. Mm. Ja, och många tyskar, alltså tyskarna var ju så fattiga då, du vet, efter Versaillesfreden och det. Så att när man gav dem en fin, titta, det är de som har tagit dina pengar, det är de som gör att du svälter och liksom tvingas gå på gatan och så. Men vad ska sossarna, alltså de kan inte demonisera Sverigedemokraterna, menar jag, på samma sätt och få svenska folket att på allvar vilja kasta dem i koncentrationsläger.
Nej, alltså... det kan ju finnas folk som köper nazistkortet fortfarande helt enkelt. Alltså att, visst, SD har inget inflytande, det handlar inte om några rika, inflytelserika människor som röstar på SD och så vidare, men de är ondskefulla och de är nazister. Mm. Och väldigt länge räckte ju det ganska långt att bara börja skrika om nazismen. Och Morgan Johansson är ju bland de värsta som vanligt, och han gapar och skrek här nu i samband med, det har ju väl varit förintelsens minnesdag och det har varit lite sådana, han har skrivit: idag är det årsdagen för Hitlers maktövertagande i Tyskland 1933 och bla bla bla. Och se den här dokumentären. De konservativa trodde att de kunde kontrollera honom, Hitler då. Mm. Men mindre än 2 månader senare var demokratin i praktiken avskaffad och klappjakten på socialdemokrater, fackföreningsledare, judar, homosexuella, romer med flera inleddes.
Och det är intressant att han skriver socialdemokrater först. För det var ju de som de flyger.
Och det han menar här då, alltså det som har liksom gjort att de har blivit ännu mer hysteriska, det är ju att Tuffe Uffe, alltså Kristersson, har öppnat upp för ett samarbete med SD i sakfrågor.
Där han liksom sossarna inser ju att det är hans enda chans att komma till makten.
Och gripa makten, som Morgan uttrycker sig då, va. Men alltså... Man, du hör att jag blir helt mållös nu när jag läser det här. Alltså, jag har ju ändå läst det flera gånger innan. Men Karls fräckhet och inte bara det, han är farlig.
Mm. Och ja, en
som definitivt tycker det är ju som sagt var då PM Nilsson, på ledarskribent på Dagens Industri. Han skriver under rubriken S leker med elden, att den här strategin som sossarna har, det i sig riskerar ju att liksom sätta demokratin ur spel, eller att liksom starta farliga processer om något. Vi står inte inför någon överhängande fara från M, KD och SD, men däremot sossarnas agerande kan liksom destabilisera och, vad ska man säga, förgifta hela samhällsklimatet till den grad att vi hamnar i en farlig situation, heter
det. Ja, definitivt. Och det är ju faktiskt en och annan som har börjat att kräva Morgan Johanssons avgång. Bland annat Göteborgs-Postens ledarskribent Håkan Boström som skrev på Twitter: Sveriges justitieminister antyder att en röst på M är en röst på Hitler. I inget annat land i Västeuropa skulle det accepteras. Dags för en misstroendeförklaring.
Vi får se vad som händer, men som sagt, nu får de nog ta och kamma till sig lite, tycker jag.
Men du vet, Stefan Löfven, han har ingen självinsikt överhuvudtaget, utan idag kan vi läsa i Fria Tider att han har skrivit ett inlägg på sociala medier, det är tydligen på Instagram, så la hon den här Märta Stenevi, den nya språkröret från Miljöpartiet, som är 44 och ser ut som 104, men det var elakt sagt av mig. Ja, hon hade då skrivit någonting om att, ja, att hon hade blivit då språkrör. Och då svarade Stefan Löfven: håll nu i dig. Våra två partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har snart 7 år lett regeringen och gjort Sverige till ett bättre land. Men det finns mycket kvar att göra. Coronakrisen visar att vi behöver rusta Sverige. Vi ska inte tillbaka utan bygga Sverige bättre än innan. Build back better. Ja. Nej, men alltså, hur har Karl mage att påstå att S och MP har gjort Sverige till ett bättre land?
Än en gång, man blir mållös. Det kanske är det de räknar med. Att om de bara är tillräckligt galna så ska alla andra svimma av och inte liksom hitta något att svara dem. Ja, nej, vi kommer att följa det här med stort intresse, för att, och jag hoppas verkligen att alla på den goda sidan steppar upp här nu och instämmer i liksom bland annat det som PM Nilsson skriver, alltså att så många som möjligt inskärper det han skriver, att nu är det dags att lägga av med det här, för är det något som är odemokratiskt och farligt så är det de håller på med.
Ja, precis. Ja, det vore ju en välgärning om fler skribenter inom mainstream-medierna kunde tala ur
skit. Och även partiföreträdare. Så att, ja, nej, men nu blir det lite vaccin.
Ja, nu är det så här att vi ska alldeles strax titta på ett litet klipp ur ett föredrag med läkaren Simone Gold, som numera leder det som bildades i våras, tror jag någon gång, som heter America's Frontline Doctors. Och hon är en väldigt modig kvinna. Hon är både läkare och advokat, berättar hon i det här föredraget. Ja, man blir helt, och mamma, och man blir helt liksom...
Ja. Helt trött på att höra det. Ja.
Men hon är en väldigt modig kvinna. Och hon, när covid-19 kom, så jobbade hon på ett sjukhus. Och hon då började skriva ut hydroxyklorokin till sina patienter. Då blev hon uppringd av chefen som sa: det får du inte göra. Vad har du att göra med vilka mediciner jag skriver ut till mina patienter? Och så är det ju, chefen kan ju inte egentligen bestämma vilken medicin läkarna ska skriva ut. Alltså, var och en läkare ansvarar ju för sina patienter. Men då visar det ju sig då att de stora läkemedelsbolagen satt press, och i USA är det ju mycket de som finansierar sjukhusens verksamhet. Så hon fick så många varningar så jag tror att hon sa upp sig själv till sist och började satsa helt på att, du vet, upplysa människor om det. Och de samlades ju, den här gruppen, och höll ju en liten presskonferens i juli, tror jag det var. Och den sågs på ett dygn av 12 miljoner människor, och sen tog YouTube ner den. Och där pratade de om hydroxyklorokin, hur väldigt effektivt det var att bota människor från covid. Och hade man gjort det där från början, Maria, så hade vi inte ens behövt några vacciner. Men nu ska vi då se när hon pratar och säger att det här är ju egentligen inget vaccin. Det är inte fel att kalla det för vaccin, för det är ju inte att man inympar sjukdomen, utan det är ju den här mRNA-tekniken. Och så säger hon också då att, ja, hon pratar om någonting som du kanske kan förklara vad det är. På svenska heter det då antikroppsberoende infektivitet, och det är helt obegripligt både på svenska och engelska.
Det är ganska obegripligt. På engelska heter det antibody dependent enhancement. Enhancement betyder att framhäva något. Och det har med det här att göra som vi har pratat om tidigare, som har visat sig djurförsök. Just när man har försökt få fram vaccin mot såna här SARS-virus, varav coronan är ett. Att det som händer är att man blir istället mer mottaglig för det vilda viruset. Alltså du blir mer sjuk när du sen drabbas, när du möter viruset i det vilda, så att säga.
Ja. Ja.
Så att det kallas för priming också, immune system priming eller någonting sådär. Det gör att immunförsvaret reagerar tvärtom. Istället för att skydda dig då mot viruset så blir du mycket sjukare. Och det är till och med så att det är väldigt många sådana här försöksdjur som har dött då. Så att det är ju inte så bra. Och här pratar ju Simone Gold om vad som skulle kunna hända. En hypotes om vad som skulle kunna hända om vi verkligen gör slag i saken och vaccinerar all sjukvårdspersonal, blåljuspersonal överhuvudtaget, ni vet, brandmän, poliser och så vidare.
One of the problems that we doctors are concerned about this antibody dependent enhancement potential, which we, again, I'm not saying it exists or it doesn't exist, I'm saying it hasn't been answered, is if you're going to run around and give this vaccine to a whole bunch of healthy people, you have to be really, really sure. Taking a vaccine is very different than taking a drug for a disease. If you have a disease, you're certainly willing to take on more risk, right, to get rid of the disease. But vaccines are typically given to healthy people. Now, what's going to happen if you give this vaccine to 100 million people that are otherwise healthy, and they do have this antibody-dependent enhancement reaction, because we haven't ruled it out, they do get exposed to the virus in the wild, and 30% of them drop. And what if, for example, you've given that vaccine to all of your healthcare workers and you've given that vaccine to all of your military and all of your police officers? I find this shocking as a public policy matter that we would even consider giving anything to our healthy first responders and frontline people who defend our country. It's so shocking in its risk. You see me, I'm struggling for the words. It's so shocking to accept that kind of risk. And again, I want to be not misquoted. I'm not saying this is definitely going to happen, but I'm saying based on prior SARS coronavirus vaccines, there is a definite concern for antibody-dependent enhancement. This particular virus has very low lethality. Should you give it to healthy people? Not knowing the answer to that question is far too risky, in my opinion, from a national security perspective.
Yikes, vad läskigt, säger jag. Hon är väldigt noga med att poängtera att det är ju ingen som vet. Hon påstår inte att det är så här.
Nej.
Hon tar som exempel, det skulle kunna hända att 30% av de som vaccineras får utveckla det här syndromet. Men det vet vi inte, men det är en hypotes. Eller ingen, eller alla. Alltså, det läskiga är just det att ingen vet ju.
Nej, och varför tar hon ens upp detta? Jo, därför att flera djurförsök har visat just detta när man har laborerat med den här mRNA-tekniken. Det var då det hände. De mådde jättebra efter första sprutan och de mådde hyggligt bra efter andra sprutan. Sen utsattes de för det vilda viruset och bam, så dog de som flugor. Och vem vet om det händer med människor också? Det är ju, alltså risken den finns ju där i alla fall. Och därför så är det ju väldigt märkligt att man, och som hon också poängterar, om man är väldigt, väldigt sjuk så är man kanske mer benägen att ta en medicin som man inte är helt säker på att man blir frisk av, därför att man är ju redan jättesjuk. Men här pratar vi om friska människor som har 99,9% chans att överleva en infektion. Varför utsätta dem för? Och alltså, jag vet, alltså, folk verkar ju helt delade. Den ena sidan är liksom, vad är är för dum, men man ska inte ha fått överhuvudtaget att ifrågasätta. Det är inget fel på de här vaccinerna. Vacciner har fungerat i 100 år. Så här, helt hysteriskt.
Det är bara fint i hjärtan som...
Ja, medan jag tycker att på vår sida är det mer så... Alltså, jag tycker att alla ska få göra som de vill. Men man bör ju ändå varna för riskerna. Alltså, jag skulle inte stå ut med mig själv om jag visste att jag hade sett en massa videor och inte sagt någonting. Och så börjar folk dö som har vaccinerat sig. Det vill inte jag ha på mitt samvete.
Alltså, folk låser sig väldigt hårt i respektive positioner överhuvudtaget, har jag märkt, vad det gäller diskussioner kring corona. Det är samma med, du vet, det här med munskydd och ja, allt vad det nu är, hur pass mycket man ska socialt distansera och bla bla bla. Och jag tror att anledningen till att väldigt många människor blir otroligt aggressiva när man försöker föra en diskussion om detta, det är rädslan som ligger och pyr under till. Alltså, många människor känner, vi såg ju ett exempel idag i Expressen, Leif GW Persson verkar ha en väldigt hög nivå av dödsångest. Han är helt övertygad om att han kommer att dö innan han får coronavaccinet. Och det är många människor som känner så. De har, och det kanske är, ja, jag behöver inte spekulera i vad det beror på att vissa får sån ångest och vissa är helt tjosan fadritan liksom, och går på orgier och, du vet, lever som att det inte fanns någon morgondag. Men jag tror att det driver aggressiviteten i debatten i många stycken.
Jag skulle bara säga att det är ju också det som globalisterna vill, om vi nu liksom tänker oss att allt det här är en del i globalisternas The Great Reset, så är det ju det att när folk blir arga på varandra, när de blir skräckslagna, när de inte vill umgås med varandra, det är då globalisterna vinner. Därför att då har de är livrädda för folket. De är dödligt rädda för oss. Men, och det är därför de försöker få oss att vara i luven på varandra hela tiden. Och jag tycker det är väldigt tråkigt, för jag vill inte bråka med någon som vill ta vaccin. Jag vill bara det bästa för alla människor. Jag vill varna, därför att det här har jag kommit fram till. Och jag tycker att man som frisk människa bör fundera väldigt noga på om man verkligen ska vaccinera sig. Om inte man är jättegammal, jätteöverviktig, har många sjukdomar, diabetes och vad det nu kan vara för någonting. Men jag vill bara diskutera. Men det är väldigt svårt med de som är provvaxare.
Ja, inte minst därför att det är högst, vad ska vi säga, högst osäkert om vaccinen skyddar mot vidare spridning av smittan. Mm. Så att även om du tar vaccinet och det liksom den löftet där då är väl att du, om du skulle bli smittad, kommer att bli mindre sjuk. Så det är ändå så att ursäkta, med all sannolikhet så kan du ändå föra smittan vidare. Så vad det skulle ha för många argumenterar ju då att ja, men vi ska alla vaccinera oss för att vara lojala med de svaga grupperna. Jaha, men om vaccinet inte hindrar smittan från att spridas.
Nej, det faller ju det argumentet. Och jag vill också säga en annan sak, att Sveriges Radio har idag berättat att vi kommer inte, eller de som vill ta vaccin kommer inte få välja vilket vaccin. Det finns ju nu 3, Pfizer, Moderna och AstraZeneca, som det har inte riktigt startat med AstraZeneca än. Men du kommer inte få välja, utan du blir bara tilldelad. Jo, du ska till den här vårdcentralen och där har vi Moderna, och så är det med det. Utom i Skåne. Därför att här har regionen beslutat att det är privata vårdgivare som ska sköta vaccineringarna. Och de kommer då att få var sitt vaccin, så att säga. Alltså, det är inte så att de ska ha, du vet, 3 olika vacciner. Utan någon får Pfizer, någon får det och så och så. Och då kan man ju som vanlig patient välja vilken vårdgivare man vill gå till beroende på vilket vaccin man vill ha.
Det är ju positivt. Vi har konstaterat tidigare att enligt vår uppfattning så som är högst lekmannamässig, ska jag tillägga, men vi har ju gjort viss research, så är det ju åtminstone så att AstraZenecas vaccin är inte uppbyggt på samma sätt som Pfizer och Modernas vacciner är. Det är ett faktum. Så Det kan ju vara något att fundera på, att har man möjlighet så. Jag hade ju valt Astras vaccin om jag var tvungen att välja något av de tre. Alltså.
Ja, om man hotades med pistol liksom. Ja. Mm, då hade jag också tagit Astra i så fall. Men jag vill bara, innan vi lämnar detta ämne, så vill jag säga att det här med hydroxyklorokin, som ju vi pratade väldigt mycket om, och vi var väldigt upprörda just över att man EU tog ett beslut om att man fick inte, alltså läkarna fick inte använda detta. Och då stöttade de sig bland annat på en stor undersökning som publicerades i The Lancet, som är världens mest tillförlitliga medicintidskrift. Det var bara det. Och de hade de hade gjort studier på 50 000 personer på 5 kontinenter, och det var liksom, det hade inte gått mer än ett par månader. Så att efter ett tag började ju folk liksom, vänta nu här, vad är de här studierna? Kan vi få se dem? Hoppsan, sa Lancet, vi får nu dra tillbaka den här artikeln. Mm. Men då var ju redan budskapet ute. Då hade ju medierna skrämt upp folk, så att det fanns ju ingen efterfrågan längre. Och förbudet finns ju fortfarande kvar här i EU. Nu, ett år senare nästan, erkänner då American, vad heter det nu då?
Journal of Medicine.
Ja. De har nu publicerat en studie som visar att det funkar alldeles utmärkt med hydroxyklorokin. En jättestor studie där de kom fram till att framför allt om man, så fort en människa blir sjuk eller tar ett positivt covid-test och känner att nu börjar det hända någonting. Det är i början du ska sätta in hydroxyklorokin, och så ska man ha lite zink på det och så också. Det är ju inte klokt. Hur många människor har dött som kunde ha blivit botade med hydroxyklorokin? Mm. Varför ville man då inte detta, Maria?
Därför att en dos hydroxyklorokin kostar ungefär 10 kronor. Medan en dos av den här antivirala medicinen som jag glömt vad den heter nu. Det här som man har pushat så mycket istället.
Ja. Som det är helt tyst om nu.
Ja, ja, det var en annan.
Remdesivir.
Kostar 10 000 kronor per dos.
Mm. Ja. Och en annan sak, om vi nu ska gå full foliehatt. Hela meningen med det är ju att många människor ska ha dött. Fast vi har nästan ingen överdödlighet någonstans i världen. Det finns vissa så här. Men det är ju att skapa känslan av att detta är farligt och det finns det finns inget bot och så vidare och så vidare. Därför att det är liksom, de har en plan med hela det här. Men det hinner vi inte gå in på nu. Men man kan ha det i bakhuvudet.
I åtanke. Vi hastar vidare till BLM och Palmepriset. Vad är det som har hänt, Ingrid?
Nej, men det är ju helt galet att Palmepriset ska ju delas ut till mindre Olof Palme och till folk som arbetar i hans anda. Och nu ska då de våldsverkarna, rasisterna i Black Lives Matter få detta pris. Och knappt hade den nyheten kommit förrän det visste att de är också nominerade till Nobels fredspris. Och vi behöver inte prata så himla mycket om detta, för alla våra lyssnare och tittare vet ju precis vad BLM är för några.
Ja, och det framgår också i det här lilla klippet som vi ska spela upp nu, där Joakim Palme blir uppringd och får lite kniviga frågor om varför han som då styrelsemedlem, eller vad han är i den här Palme-stiftelsen heter det, så, som delar ut priset, varför de har valt att ge priset till Black Lives Matter.
Men Black Lives Matter, det är ju en marxistisk, separatistisk grupp som har mördat poliser och oskyldiga vita människor på grund av deras hudfärg. Och de har
det finns ju uppenbarligen de som liksom under de här demonstrationerna begått olika former av brott. Det är ju inte någonting som Black Lives Matter står bakom. De är ju mot våld, en reaktion mot polisvåld och annat övervåld mot människor med en avvikande hudfärg. Och de arbetar med icke-våldsamma metoder. Och det är andra människor som liksom i skydd av det, denna icke-våldsrörelse i denna dubbla mening tar till våld, så är det förstås det både avskyvärt och något som man inte kan försvara.
Fast de, det är ju en marxistisk separatistisk grupp, det säger de ju själva. Och de har ju vänskapsband med diktatorn Maduro. De kräver ju ekonomiska, till exempel, särrättigheter för svarta människor. De vill avskaffa kärnfamiljen och polisen. Och deras ledare har hotat med att elda upp systemet om deras krav inte tillgodoses.
Vilka är de ledarna?
Vad sa du?
Vilka är de ledarna?
Ja, den ledaren som uttalade det där, det var ju ledaren för, eller presidenten som man kallas för, Black Lives Matter i New York.
Men det var inte han som fick priset. Nej, det finns ju en vildvuxen nätverksrörelse. Och det som vi uppmärksammade var de här tre kvinnorna som grundade rörelsen och som när det gäller en av dem fortsätter att arbeta med det som de som fick priset, nämligen Black Lives Matter Global.
Mm. En av dem är ju hon, Patrice Cullors. Och ja. Hon är ju med och har skrivit på det här att de vill ha, vad heter det, särrättigheter för svarta. Och de utbildar ju även miliser enligt den här militanta Black Panther-rörelsen. Och eftersträvar en kommunistisk revolution. Det har ju hon själv...
Du skriver de här saker som är säkert... Det finns exempel på sådana som är engagerade i den här rörelsen. Men det är inte det som, om du tittar på deras officiella dokument, är det inte någonting som har stöd.
Ja, det är helt häpnadsväckande hur borta i huvudet Joakim Palme är. Vi ska säga att klippet kommer från Medborgarjournalisterna.
Ja, som jag tror är en fortsättning på Granskning Sverige.
Mm, det är den känslan man får, ja.
Ja, och det är bra, och det har väldigt få visningar på YouTube, vilket garanterat beror på algoritmerna som inte ger dem några visningar.
Mm. Men länken ligger här nedanför i vår beskrivning, så klicka gärna på den och gå in och tumma upp och stötta dem, för vi tycker det är bra att folk gör såna här intervjuer. Och han blir helt avklädd i det här klippet. Det är 16 minuter långt ungefär in alles, och det är helt uppenbart att han vet inte vad Black Lives Matter är för organisation.
Nej. Och jag menar, allt det han säger liksom till försvar för dem, ja men det är ju inte meningen, det är ju några som har gjort det. Alltså vi har inte sett tillstymelse till en sån här organisation på år och dag. Hela sommaren i USA var det 37 städer, tycker jag hörde någon säga, där man brände ner saker och plundrade och mördade och sköt och slogs och levde rullan och ockuperade. Alltså... Hur kan man då säga, ja men egentligen är det en icke-våldsrörelse. Sen att några stycken din rackare.
Och han börjar prata om liksom Martin Luther King och så vidare. Martin Luther King har nada med det här att göra. Han hade, det är det många som har påtalat, han hade hatat detta.
Ja.
Det är ju snarare i så fall åt Malcolm X-hållet eller vad heter han, Farrakhan. Du vet, Nation of Islam.
Ja, det Martin Luther King sa, det var ju att jag drömmer om en dag när vi alla ska bli bedömda efter våra gärningar och inte för vår hudfärg. Ja. För BLM handlar allt om hudfärg.
Exakt. Men notera en intressant grej innan vi går vidare till Putin och Davos. Att Joakim Palme pratar alltså om människor som har en avvikande hudfärg.
Ja. Jag tänkte på det också. Alltså det säger väldigt mycket om honom. Avvikande från vad då? I Afrika är de i sallet avvikande.
Nej. Gud, vad... Ja, vilken Freudian slip skulle jag vilja
säga.
Alltså.
Ja, men det är det. Han är en sån där. Han är en sån... Nästan en white supremacist som sitter på sina höga hästar och talar om de små negrorna med avvikande hudfärg.
Mm.
Och det kanske blir lite våldsamt ibland, men de vill inte det. Alltså som om de är små barn och ibland går det snett.
Det är väldigt tydligt att han är otroligt arrogant och han är inte van vid att bli ifrågasatt, för han blir otroligt störd av hennes kritiska, helt normala men kritiska frågor. Han är, det är det frågan om han någonsin har blivit konfronterad någonsin av en journalist på det här sättet.
Nej, det tror jag inte, för det är ju så synd om honom, för eftersom
hans pappa blev mördad. Snyft. Du, Putins episka tal till Davos, i Davos ska det väl vara, va?
Hallå? Nej, för att han var ju inte på plats. Det är ju inget fysiskt möte i år. Jag tror att Klaus Schwab var på plats. Ni vet, vår favorit Hollywood-nazist. Men på grund av corona då, så kunde de ju inte vara där. Och Putin, han har inte varit där på 10 år eller någonting. Därför att han ogillar det. Och hur mycket han ogillar Davos och globalisterna och deras agenda för världen, det passade han på att berätta. Och det intressanta var att det var Klaus Schwab som hälsade honom välkommen liksom via Skype då eller någonting. Ja, nu ska vi få höra Rysslands president och så. Och var även tvungen att tacka honom efter talet.
Det måste ha varit en bajsmacka för Mr. Herr Schwab, the Hollywood Nazi. Det är ju så här, men de kan ju säkert vifta bort detta med att det är för att Putin är en despot och han är ditten och datten sådär, va? Men det är ändå intressant att Putin går in och gör en framstöt i det här sammanhanget, alltså The World Economic Forum som då Klaus Schwab har grundat är ju liksom globalisternas globalistorganisation, kan man säga. De är
med epicentret av hela New World Order.
Och där går Putin in och då serverar den här faktiskt pungsparken. Vi ska se ett litet klipp från The Duran, som var, Duran-killarna var alldeles till sig av entusiasm över Putins tal.
So essentially, he is standing up as the defender of the middle class, as the defender of the working class, as the defender of states. He talks about states being absolutely essential to preserve peace. He talks about how states cooperate with each other and how that is good, but how unipolar attempts to control things are impossible. And of course, he has a lot to say about the tech companies. And I'm just going to read out what he says about that, because it's become such a topical issue. Modern technological giants, especially digital companies, have started playing an increasing role in life of society. Much has been said about this now, especially regarding the events that took place during the election campaign in the United States. They are not just some economic giants. In some areas, they are de facto competing with states. Their audiences consist of billions of users that pass a considerable part of their lives in these ecosystems. In the opinion of these companies, their monopoly, notice he talks about monopoly, is optimal for organizing technological and business processes. Maybe so, but society is wondering whether such monopolism meets public interests. Where is the border between successful global business in demand services and big data consolidation and the attempts to manage society at one's own discretion and in a tough manner, replace legal democratic institutions and essentially usurp or restrict the natural right of people to decide for themselves how to live, what to choose and what position to express freely. So we see Putin attacking the whole concept of globalization, criticize the whole idea of the fourth industrial revolution, criticize the whole concept behind QE and all these new monetary models, saying they don't work, talk concernedly about growing inequality, and say that the tech companies are ultimately acting in a manner that is incompatible with democracy and with the rule of law as it has been understood. I can say without any hesitation that many of the people in Davos will have been very far from pleased by what they heard.
As a very far from pleased, yeah. Han är så torr, Alexander.
So British.
Yeah.
Ja, nej, men det är ju helt fantastiskt. Detta har vi ju nämnt förut, men det är ju makalöst att 20 år efter att Sovjetunionen kollapsade så är det Ryssland som står upp för demokrati, för rättsstaten, för mänskliga rättigheter och slåss mot globaliseringen.
Medan... Det var väl ändå 30 år sedan, ingen, eller?
Ja, det kanske det var. Jag orkade inte räkna. Jag 89, slängde ur mig typ. Någonting. Ja, 89 var ju Berlinmuren och så var det 92 tror jag. Så att, ja, 30 år är det.
Ja, förlåt. Ja, ja.
Medan då västvärlden håller på att montera ner sina demokratier för att skapa den nya världsordningen med en totalitär kommunistisk regim, alltså du kan kalla det vad du vill, det spelar ingen roll om de kallar det kommunism eller något annat, men en totalitär regim där vi blir globalisternas slavar.
Ja, men app, Ingrid, nu måste vi in med en brasklapp här. Chillar vi för Putin nu och tycker att han är en hyfens kille?
Ja,
som
är... Vi kör samma princip som med Åkesson. Ja. När Putin gör någonting bra så hyllar vi honom för det.
Ja.
Och skulle han göra något dåligt så skulle vi definitivt... Men alltså, det har ju blivit så bisarrt, Maria, att från kalla kriget, när Ryssland givetvis var fienden och USA var liksom frihetens högborg, så håller ju de här länderna på att byta position. Mm. Och det är ju också förklaringen till att alla västvärldens politiker hatar Vladimir Putin. Mm. Därför att han, alltså, de måste utmåla honom som en farlig människa, därför att tänk om västerländska människor bara lyssna till honom och säga, ja, men han vill ha demokrati, han vill ha yttrandefrihet, han vill ha rättsstat. Nej, de måste måla ut honom som ondskefull.
Mot dem som inte för dem som inte kritiserar Putin själv, säger hans motståndare då, och en av hans motståndare är ju den här Alexei Navalny som ska ha blivit förgiftad i sina kalsonger. Eller ja, hur det nu var.
Ja, det är en sån sanslös historia och vi ska inte gå in i detalj på det. Jag bara säga det att det finns ju då ett gift som heter Novichok. Ja. Som bland annat Wolfgang Hansson i Aftonbladet förklarar för oss att det är bara Kreml som kan tillverka det. Nej, sluta. Det är väl klart att de har hittat det och då kan de själva tillverka det. Det är så dumt. Och jag menar... Och alltså, om man vill peka, alltså skylla skulden på Kreml, så använder man Novichok.
Det var ju då bland annat det här som den före detta spionen Alexei, eller Sergej Skripal och hans dotter, ja. Julia blev utsatta för just...
Ja, som var en sån knasig historia så det liknade ingenting. Och lika knasigt är ju det här, för att den här Navalny skulle alltså ha fått giftet i sig via sina kalsonger. Och jag undrar, vem har tillgång till hans kalsonger?
Ja, men det kan ju finnas honey traps och så för all det. Men vet du vad som är intressant, Ingrid? Alltså, både Navalny och Putin verkar vara överens om att USA till exempel är ute på farliga vägar som det är nu.
Faktiskt. Alltså den här Navalny är ju en märklig figur. Jag har lagt en länk till en artikel från Russia Today som i och för sig är Putin-vänliga. Men de går igenom hans historia och han har varit både höger- och vänsteraktivist. Han har hängt med neonazister. Han har sagt att muslimer är kackelackor och varit väldigt rasistisk. Men västerländska medier behöver en utmanare till Putin. Så nu hyllar de honom. Alltså han är det bästa som har hänt. Och han visar hur hemsk Putin är. Och han, om han bara inte hade blivit nästan ihjälförgiftad eller om han inte hade gripits och satt i fängelse, så skulle han naturligtvis ha vunnit val mot Putin i framtiden.
Han var ju väldigt kritisk alltså efter, alltså vad det gäller behandlingen av Trump, hans avstängning från sociala medier. Han och Alexej Navalny har pratat om att han ser likheter med Sovjetryssland, hur man gjorde för att liksom strypa yttrandefriheten och så vidare. Så han är inte helt på de globalisternas sida där ändå. Och de har nog problem att göra honom till sin kille helt fullt. Men du, kan du inte bara också berätta lite grann? Du har ju försökt att liksom ta reda på mer om det här via fåglarna, men det har inte varit helt lätt.
Nej, för att hur jag än har strött fågelfrön över dem så har de inte velat ge någon riktigt djuplodande information. Och det mesta kunde få dem att säga att han är minsann ingen ängel.
Nej.
Och de vill inte kommentera kalsongförgiftningen. Och det är så många, du vet, de säger det är förgreningar till England, Tyskland, Ryssland, oligarker, säkerhetstjänster, banker och företagsbluffar. Det är en soppa av Guds nåde. Mm. Men det som är intressant som jag ändå fick fåglarna till att liksom ge sin bild av, det är ju att efter Sovjetunionens fall för 30 år sedan, när de hade förlorat kalla kriget, så tyckte ju Ryssland då att nu behöver vi någon Marshallhjälp. Men det fick de inte. Utan när man skulle då ta de här gamla sovjetiska företagen och de skulle då säljas och, du vet, anpassas till den kapitalistiska marknaden, så delade man ut någon slags förköpskuponger till arbetarna. Men de blir ju lurade och de här oligarkerna kom och köpte upp deras kuponger för struntsummor och så. Och det var ju kaos som utbröt. Mm. Och ryssarna såg sitt land dammsugas på företag och köpas upp av de här oligarkerna. Och de var ju ryssar de flesta, men de hade säkert kontakter med västföretag och sådär. Och det som jag tycker är, som jag verkligen vill att ni ska ta med er, det är ju det här att Ryssland har ingen demokratisk tradition. Mm. Alltså vi firar den svenska demokratins 100 år i år. Och det finns de som har haft 150, 200 och så. Men alltså längre än så har ju inte demokratin funnits. Så Ryssland var ju inte, före Sovjetunionen var de ingen demokrati. Då var det ju tsaren som styrde. De har aldrig upplevt en fungerande demokrati. Det blev helt dysfunktionellt när de gick ifrån Sovjetunionen med korruption och brott. Och det Putin har gjort är att skapa ordning. Det är inte det vi kallar demokrati. Men man kan inte gå från en totalitär regim till perfekt demokrati bara så.
Nej.
Utan det brukar ta minst 3 generationer för att få det här att landa i att alla uppfylls av demokratins värden.
Mm. Ja, och på en del håll i världen så går det, kommer det aldrig att gå. Av olika randiga och rutiga skäl. Vi ska också komma ihåg att Putin är populär i Ryssland.
Ja.
Så att, och det är ju också en sån sak som västerländska medier och så här tyckare har väldigt svårt att greppa. Hur kan han vara det? Han är ju despot, han är hemsk, och Putin, och han rider med bara överkropp och, du vet, brottas med björnar och allt vad nu är det. Alltså han gör en massa saker liksom som, jag kommer ihåg när Oliver Stone gjorde en dokumentär om Putin för några år sedan, som du säkert minns. Då blev Oliver Stone är en typisk vänsterkille ju. Och egentligen så poppis bland dem med Hollywood-människorna och alla. Men vad de retade sig för att han framställde Putin som en människa. Uppenbarligen så kom de väldigt bra överens av någon anledning.
Ja, och jag framställde. Han intervjuade honom och Putin visade sig vara en rätt schysst människa.
Ja, intressant åtminstone. Yeah. Alltså att, och att han inte gjorde det här som många gör när de gör dokumentärfilmer med 10 000 brasklappar om vad tittaren ska tycka om det de ser, utan det var ganska rakt på och man fick se deras samtal. Sen var det upp till var och en att bilda sig en uppfattning då, men att Oliver Stone själv gillade Putin var väl ganska uppenbart, men so what? Men det fixar de inte, det var liksom fel, vad fel det var för dem. Och det är lika fel nu med om Putin säger någonting bra.
Precis. Och nu får vi naturligtvis och, du vet, anklagas att vara Putins lakej. Ja. Att vi nu tycker att han har sagt någonting som är bra. Men jag kan garantera att vi ännu inte har fått en enda rubel från Putin.
Nej, och apropå rubel, Ingrid, utlottningen av böcker fortgår ju vad det gäller de som blir månadsgivare på minst 100 kronor. Ja, observera månadsgivare. Kolla. Har
veckan på er.
Ja.
Kan vinna en av priset eller från Sverige till Sordistan. Vi har 6 böcker, 3 av varje. Om ni blir månadsgivare på minst 100 kronor.
Gå in på ingridomaria.se. Där finns det underboxen där man kan bli månadsgivare. Där finns också Swish och bankgiro om man vill stötta vårt Sverige och Rysslands räddande arbete.
Ja, precis. Jag vet inte, jag fick för mig att jag skulle säga något avslutande där. Men jag tror att vi bara säger att ha nu en fantastisk vecka. Jag får alltid tänka, är det helg eller vecka?
Ja,
för alla dagar är likadana för oss. Ja, ha en fantastisk vecka och nästa gång ska vi prata lite mer. Jag bara säger det väldigt kort att Trump har klart med vilka 2 advokater som ska företräda honom i riksrätten. Som tydligen ska ske den 9 februari. 2 stycken manliga advokater. Så det ska bli spännande att följa nästa vecka.
Rafflande. Fortsättning följer. Vi ses och hörs igen på fredag, hörni. Ha en underbar vecka.
Okej, hej då. Signe.
Ja.